är det en demonstration av Satans nederlag och Kristi seger. Församlingen. Inför den icke-fallna änglavärlden, en demonstration av Guds mångfaldiga visdom, för vilket de prisar Gud. När de ser församlingen, ser sig föranledda att prisa och tacka Gud för hans storhet, som kunde göra någonting sådant av ett fallet människosläkte. Det är stort det här. Och han fortsätter sin bön. Och även här, när han kommer fram till förbönen för Efesierna och de han skriver till, så beder han i vers 16 att de ska växa till i kraft till sin invärtes människa. Inte heller här så nämner han den yttre fysiska människan, även om han naturligtvis är angelägen om den. Men han vet att den yttre människan, den fysiska kroppen, är förgänglig. Och att den skall, och den är lagd under förgängelsen, och den skall förgås. Men han vet att den inre människan, den kommer att växa. Oavsett vad som händer med den yttre människan. Och den kommer att blomma ut i sin fulländning en gång. Och därför beder han att de nu genom hans ande ska växa till i kraft till sin invärtes människa. Det är Paulus också som säger att om också vår utvärtes människa bryts ner dag efter dag, vilket den gör egentligen. Alltifrån födseln bryts den ner. Vi dör alltifrån det. Vi håller på att dö alltifrån det vi föds. Så dör ju en massa celler varenda sekund i vår kropp. Och vi blir mer och mer döda, så att säga. Men om också denna process som är oundviklig fortgår under livets gång. Det betyder inte att vi är fysiskt sjuka naturligtvis, men vi dör ändå. Organen slits ut och så vidare. Så tillväxer, säger han, vår invärtes människa, dag för dag. Ingenting kan hindra det. Och det är Paulus underbara budskap till oss. Och han hade en kropp som tydligen var lite problem med. Men han visste att när jag är svag, då är jag stark. För Guds kraft fullkomnas i mänsklig svaghet. Det här när han beder då att de ska också, för det andra, Kristus bo i era hjärtan och ni ska vara rotade och grundade i kärleken, så att ni tillika med alla de heliga förmår fatta bredden, längden, höjden, djupet. Och nya översättningen har det ju bättre där, eftersom den säger tillsammans med alla de heliga. Vers 18. Och det är en väldigt viktig sanning där, att vi inte ska tro att vi som enskilda individer kan nå full kunskap om Gud, utan att vi behöver varandra. Ni kommer ihåg på församlingshelgen så talade jag lite grann om det här. Utifrån en liten illustration. När jag och mina barn var ute och gick i skogen en dag. Och vi kom till sån där jättestor ek, ni vet. Det finns här i Göteborgstrakten ibland. Och jag sa till ungarna, kan ni nå runt den där eken? Jaha, sa de. Och sprang fram och tog tag i händerna för att visa att de visst nådde runt. Men de gjorde ju inte det. Nej, det ser ni, sa jag. Men om vi tar varandras händer, de skulle alltså nå runt var och en själv. Så jag menar. Var och en, jag når runt. Nej, jag når runt, sa hon. Men jag når runt. Men ingen nådde runt. Själv alltså. Men när vi tog varandras händer allihop, så kunde vi omfamna eken med hela dess stora, mäktiga stam. Lövverket uppåt. Och det blev mig liksom en tankeställare på hur det är i den kristna församlingen. Vi behöver varandra, förstå. Du är inte tänkt att leva ditt kristna liv isolerat från församlingen. Du kan klara av det, men det är inte tänkt så. Du kommer inte att förstå fullheten lika rikt. Bredden, längden, djupet, höjden. Som om vi bildligt talat, så att säga, får ta varandra i händerna. Och känna att tillsammans så kan vi greppa om Guds storhet. Om kanske något av de här dimensionerna. Bredden, längden, djupet, höjden. Men ensam kommer jag ganska snabbt till korta. Jag behöver din hjälp, du behöver min hjälp. Så ska vi tillsammans med alla de heliga. Och naturligtvis kan jag inte ha gemenskap med alla heliga på hela jorden. Jag får begränsa mig till en lokal gemenskap. Men vi betjänar och befruktar varandra. också genom böcker och så här som man läser, skrivna av andra kristna, kanske från andra länder, kan hjälpa mig till ytterligare insikt. Och så lära känna Kristi kärlek som övergår all kunskap, säger han. Och så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Och inte nog med det, vers 20. Honom som förmår göra mer, ja långt mer, än allt vad vi beder eller tänker, efter den kraft som är verksam i oss. Honom tillhör äran. Det tror jag vi får sluta för en rast, va? Då, mina vänner, ska vi gå in på den praktiska delen av det här brevet. Och det vänder så fint i inledningen av fjärde kapitlet. Så förmanar jag er alltså att föra en vandel som är värdig den kallelse ni har undfått. Eller att leva värdigt kallelsen. Eller att vandra. Står det egentligen i det. Det är samma ord som används många gånger i grundtexten. Vandra värdigt den kallelse ni har undfått. Och jag tycker det ordet vandra är så fint. Det betecknar hela vårt sätt att leva. Hur vi vandrar i vår vardag, i vår livsföring tillsammans med andra människor. Vandra värdigt kallelsen. Han har i tre kapitel beskrivit den höga kallelse vi har i Kristus. Den höga ställning vi har i Kristus. Och med alla de välsignade förmåner som det innebär att vara en kristen. Vad Gud har gjort för oss. Eftersom det här är sant. Vandra värdigt den här sanningen. Det är en uppfordrande stor sanning. Det är aldrig det här. Nu måste ni skärpa er och sköta er. Annars så. Utan han har förtroende för att sanningarna ska kunna uppfordra oss till helgelse. Det är ju vad vi talade om förra gången också. Eftersom det här är sant. Vandra värdigt den här kallelsen. Med ödmjukhet, med saktmod, med tålamod. Ha fördrag med varandra. Tål varandra. Bevara fridens band, enheten. För ni är ett. Ni är en kropp. Ni är en ande, eller genom den heliga ande en. Och det är ett och samma hopp som ni har, samma mål. Det är en herre, Jesus Kristus, kroppens huvud, bara ett huvud. Och det är en tro, den frälsande tron, samma innehåll, det finns inte någon biblisk grund för att säga var och en blir salig på sin tro. Det må vara sant, men Bibeln är inte intresserad av vad man blir salig på, att man blir salig i första hand, utan att grunden för vår tro är sann. En sann grund skulle vi kunna säga, en tro, att det finns en enda sann grund. Och tro och dop hör ihop, så det kommer nästa ett dop. Det var ju den första bekännelsen till Kristus, att man döptes till Kristus och markerade att man blivit ett med honom. Tro och dop hör alltid ihop i Nya Testamentet ju. Och en Gud som är allas fader. Åt var och en, och nu kommer vi in ifrån vers 7 på att det finns en mångfald i den här enheten. Trots att vi är en enhet, vers 1 och 6. Som har förkunnat den här enheten, så finns det ändå en mångfald, vers 7 till och med 16. För att var och en av oss som är i Kristus, förenad i honom, är given någon särskild gåva. Och han anför här naturligtvis de andliga nådegåvorna, som han enligt vers 8 ser som segerbyten. Psalm 68 som citeras här talar om hur en segerrik konung vänder tillbaka från slagfältet och delar ut av krigsbytet till sina undersåtar. Och den bilden tas då och tillämpas på Kristus som har återvänt segerrik ifrån Golgata och nu, men inte lämnat jorden liksom och församlingen åt sitt eget öde, utan begåvat den med andliga nådegåvor. Och de här gåvorna är segerbyten ifrån Golgata, skulle man kunna säga. Triumferande har han återvänt till himmelen. Triumferande har han intagit sin tron och därifrån utdelat gåvor till sin församling. Åt var och en någon särskild gåva. Och vers 11 så personifieras de här gåvorna till att gälla personer med gåvor. Apostlar, som ju var en särskild kategori som själva måste vara ögonvittnen till Jesus Kristus efter hans uppståndelse och personligen sända av Kristus själv. I den bemärkelsen finns ju inga apostlar idag, och det verkar också som vissa under var särskilt förknippade med just apostlarna. Paulus säger i 2 Korinthierbrevet 12: jag utförde de tecken och under som hör en apostel till. Det var en särskild manifestation av Guds kraft för att bekräfta att detta budskap som de nu bar ut för första gången verkligen var ifrån Gud. Profeter. Lite svårt att avgöra om, men jag tror inte det här syftar på sådana med profetisk nådegåva som vi idag kan uppleva den, utan att det verkligen var profeter som gav uppenbarelse, auktoritativ uppenbarelse och kunskap ifrån Gud, och som var särskilt nödvändig den här tiden innan Nya Testamentet var skrivet, då det var den verbala kommunikationen direkt ifrån Gud som gällde. Men nu, och det var apostlarnas och profeternas grundval som vi läste i andra kapitlet, som lades den här tiden. Profeter. Somliga till evangelister. Att profetera förresten betyder egentligen att framsäga Guds ord. Att tala å Guds vägnar. Och att förkunna Guds ord är ett sätt i så fall att profetera. Om man vill kunna verkligen Guds ord. Evangelister. Sådana med en särskild gåva att övertygande förmedla evangeliet så att människan ställs i en valsituation. Hon inser att jag måste ta ställning. Hon har förstått och nu måste hon fatta ett beslut. Det är en del som har den gåvan tydligen att ställa människor inför en klar valsituation. Vad de ska göra med Kristus. Och så står det somliga till herdar och lärare. Och som om vore herdar och lärare en person. Herdelärare. Det grekiska ordet för, ja, det står i engelska översättning, jag tror jag, pastor. Men det grekiska ordet är alltså herde. Själavårdare. En som har omsorg om flocken. Gud har insatt sådana. Gud har insatt herdar i flocken. För flockens bästa. Och därför är det viktigt att tillhöra en flock där det finns gudagivna herdar att ha omsorg om kroppen. Andliga fäder och mödrar. Och lärare. Förmågan att lägga Guds sanningar i dagen så att de förstås. Syftet med alla de här tjänsterna, enligt vers 12, det är att Gud vill göra det heliga skickliga att utföra sitt tjänarevärv. Som innebär att hela församlingen uppbyggs. Syftet är att uppbygga Kristi kropp. Och det har vi det igen i vers 13, att vi allesammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till manlig mognad. Guds avsikt är inte att vi skjuter upp som enskilda superhelgon här och där. Utan att vi växer tillsammans. Nya testamentet är inte så individualistiskt som vi ibland kanske tror. Från vår västerländska synpunkt. Utan Nästan alla uppmaningar är riktade i pluralis form till personlig pronomen, till gruppen. Och inte så mycket till individen. Alltså, jag tror att individualismen måste ge vika för ett långt större syfte. Nämligen att församlingen som enhet och helhet tillsammans uppnår någonting högre än individen själv någonsin skulle kunna uppnå. Och för att det här ska kunna bli möjligt så är det väldigt viktigt då att vi tar hänsyn till varandra. Och att jag inte liksom är så angelägen om min egen andliga tillväxt, som vore det ett mål i sig själv, att jag sprang ifrån de som jag skulle hjälpa med på vägen. Det är nästan som att Paulus säger, ta det lugnt så ingen blir efter, se till att ni växer tillsammans. En kropp, den växer ju proportionerligt, va. Båda händerna, mina händer är lika stora, de har växt med samma hastighet. Det skulle ju se illa ut om en lem i kroppen plötsligt skenade iväg och växte sig jättestor, va, ett öra till exempel, eller sån här obalans, om en lem bara skulle växa. Men det verkar som att det ska ske i harmoni med de övriga lemmarna i kroppen, denna tillväxt. Jag tror det är en bild där som vi kan överföra på församlingen, att Gud vill att vi tillsammans ska fatta bredden och längden och djupet och tillsammans komma fram till andlig mognad. Det är någonting väldigt tjusigt i detta, att vi är så angelägna om var andra står och hur vi kan hjälpa varandra framåt. I denna process så sker naturligtvis också min egen tillväxt på ett gynnsamt sätt. Men om jag är ensamma utan den här tillväxten, så är ni som små skepp, säger han i vers 14, hjälplösa på villolärornas hav. Behöver stå som en enad man emot fienden, inte ensam. Där igen betonas faktiskt den praktiska betydelsen av den lokala församlingen. Om man talar om att förverkliga sig själv ju så ofta, och det låter så bra och tilltalar ju vår personlighet, men vi har ett ännu högre syfte som kristna än att förverkliga oss själva, och det är att förverkliga församlingen. Tänk om den här handen bara skulle tänka på att förverkliga sig själv. Den är ju insatt i kroppen för att betjäna kroppen och förverkliga vad Gud vill med, eller vad min hjärna vill med min kropp, va? Och likadant är Guds syfte med dig att tillsammans med övriga lemmar i kroppen förverkliga vad Gud har menat med församlingen. Så det finns ett högre syfte än att förverkliga sig själv, och det är att förverkliga Kristi kropp. Och det är jobb med det. Det kommer inte över en natt. Det är jobb hela livet. Men det är det vi är kallade till. Och i den processen så växer vi också själva. Mer än vi skulle kunna göra om vi koncentrerade oss bara på vår egen andliga tillväxt och välbefinnande. Vi hastar ner nu till vers 17. Där ser ni det här verbet dyker upp igen. Verbet vandra. Jag tillsäger er alltså och uppmanar er allvarligt att inte längre vandra. Lev, står det i nya översättningen. Jag tycker om det här vandra. Att inte längre vandra som hedningarna gör. Och så kännetecknas den hedniska vandeln och livsföringen av olika saker här. För det första i vers 17, sinnets förfänglighet, hjärtats förstockelse, okunnighet, vers 18. Förstockelse betyder en ovilja att lyda Gud. Och det omöjliggör då vidare uppenbarelse och ytterligare kunskap. Och de förblir därför okunniga. Förmörkat förstånd, står det. Vers 18. Att den mänskliga förståndet, trots sin höga intelligensnivå, ändå i relation till Gud är som vore det förmörkat. Trots alla Nobelpris. så står hon där med ett förmörkat förstånd när det gäller att fånga kunskapen om Gud. Och för det femte, vers 18 i slutet, bortkomna från det liv som är av Gud, utan Guds liv i sig. Så var det med er förut. Vi vandrade i den situationen. Men så bör det inte vara längre. Den gamla människan, vers 22, den har ni ju lagt av. Vers 22, den har ni avlagt. Den gamla människan fördärvar sig själv genom att följa sina bedrägliga lockelser. Det är ju ett intressant uttryck. Den fördärvar sig själv. Men den nya människan, som vi alltså har iklätt oss, den förnyas. Den gamla människan fördärvas, den nya människan förnyas genom anden som bor i ett sinne. Ni har iklätt i den nya människan. Den är skapad till likhet med Gud. Det är skillnad här på den gamla och den nya människan. Han har alltså konstaterat det nya livets faktum. Och eftersom det är sant, då kommer de här förmaningarna från vers 25. Den nya vandringens kännetecken. Först hade du från vers 17 den gamla vandringens kännetecken. Nu kommer i vers 25 den nya vandringens kännetecken. Ser det kontrast till den gamla. Eftersom ni har lagt av den gamla människan och eftersom ni har iklätt er den nya människan. Ni har fått nya kläder och nya kläder uppfordrar till en bestämd sorts vandel. Jag lägger mig inte och mekar med bilen med söndagskostymen. Alltså. Utan när jag har den på mig då försöker jag låta bli att smutsa ner mig. Eller uppehålla mig på sådana ställen där jag kan lätt smutsa ner den. Va? Kläderna, den klädsel vi har uppfordrar oss faktiskt till en bestämd livsföring. Tänk på det. Om du har lortiga, slarviga kläder då spelar det ingen större roll vad du gör. Liksom. Du känner dig fri att göra vad som helst. Men här gör man inte det. De nya, rena kläderna, Kristi rättfärdighet, uppfordrar till ett nytt sorts liv. Därför sluta och ljug, säger han. Lägg bort lögnen, det passar inte de nya kläderna. Istället för att ljuga, det här är Paulus fina pedagogik. Han bara inte säger, låt bli det. Han säger, precis som vi gör till våra små barn ibland, vet, när de vill riva ner duken från bordet. Det räcker inte bara med att säga aj, 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 utan man måste också ge dem ett alternativ att syssla med. Va? Man måste ge dem någonting annat än dukar då att dra i. Liksom. Och det är den här pedagogiken Paulus använder sig av i resten av fjärde och i femte kapitlet. Gör inte det, gör det här istället. Han riktar vår uppmärksamhet på någonting nytt, någonting bättre, någonting större. Lägg bort lögnen. Tala sanning med varann istället. Ni är ju varandras lemmar. Hur ologiskt för lemmar i samma kropp att vara oense och behöva gå bakom ryggen på varandra och ljuga. Det passar ju inte. Lägg bort lögnen. Och vredgas inte på varandra. Ja, vredgas men synden icke. Det är skillnad på det. Så den här långsintheten, då blir det synd. Det finns en rättfärdig vrede som har sin plats. Jesus hade den många gånger. Men det finns också en vrede som leder till agg och bitterhet. Och då har den blivit synd. Därför sök alltid snar försoning. Låt inte solen gå ner över er vrede. Somna aldrig osams med någon människa. Det är en bra regel. Om du nu kan somna. Osams. Vi borde inte kunna göra det. Annars, säger han i vers 27, så öppnar ni dörren för djävulen. Så låt vredens dag också bli försoningens dag. Samma dag. Eftersom ni har nya kläder, sluta och stjäl. Jag tycker det är så uppenbart kanske. Men det här är han har med före detta hedningar att göra som levde i detta. Den som har stulit, han får sluta att stjäla nu och jobba istället med sina händer. Ni ser, vad ska jag göra om jag inte ska stjäla? Då ska jag då kunna försörja mig. Jo, jobba istället. Så att du inte bara själv har så att du kan försörja, utan dessutom kan ge till andra som lider brist. Ni ser, han ger en helt ny inriktning. Att arbeta för att både kunna själv försörja sig och hjälpa andra. Och vers 29, låt inte ohövisk tal utgå i er mun. Öppna inte munnen för ofruktbart prat. Utan istället det som är uppbyggligt. Så att det blir till välsignelse för dem som lyssnar. Ohöviskt, ovärdigt prat. Värdelöst prat. Tvetydiga historier. Det river ner sånt prat. Det bygger inte upp. Vi ska tala sånt, skvaller och baktal och kritik, det river ner, det bygger inte upp. Vårt tal skulle kännetecknas av sånt som bygger upp. Så att man känner att man har fått någonting av samtalet, någonting positivt. Blivit till hjälp. Annars kan det ske, som det står i vers 29 eller 30, att vi bedrövar Guds heliga ande som vi har fått som ett insegel som vi redan har läst. Guds ande är så känslig och det behövs tydligen så lite för att vi ska bedröva honom. Det behövs bara att vi klämmer till med en historia som vi inte riktigt kände ändå passade vår värdighet som kristna. Och så känns det sorg där inne. Ett felaktigt ord. Och anden gråter. Så fin känslig han är. Och han, det står inte att han lämnar oss. Utan att han sitter kvar liksom in i oss, men är bedrövad. Han är bedrövad i mig, och det är beviset för att vi är kristna, detta, att vi nu plötsligt blir bedrövade över felsteg som vi tar. Och det är oss svårt att leva med den där smärtan som en bedrövad helig ande innebär. Därför så brukar det ofta leda till att vi söker försoning och vi söker förlåtelse för att få frid igen. För att få husfrid. Ett bra uttryck faktiskt. För husfridens skull. Så att den heliga ande trivs hos dig igen och inte behöver vara bedrövad. Han fortsätter det här. All bitterhet, all häftighet, all vrede, allt skriande och smällande i dörrar, all smädelse, ironiserande hån, skriande, ja, det är ropa, klaga, upprörda skrik har Hedegård. Allt sånt var det fjärran ifrån er. Det passar inte de nya kläderna. Var istället goda, barmhärtiga, förlåtande. Förlåt varandra så som Kristus har förlåtit er. Försoning istället för strid, med andra ord. Med andra ord, vers 5, vers 1 i det femte kapitlet. Bli alltså Guds efterföljare. Vandra i kärlek. Vers 3. Men otukt, orenhet, av vart slag det vara må, var det fjärran ifrån. Kommer det igen. Det passar inte de nya kläderna. Det skulle vara främmande för oss. Ja, det skulle vara... Sven? Ja... Kommer inte ihåg vad det beror på. Faktiskt. Det kan du nog läsa i slutet av Bibeln. Det brukar stå ordförklaringarna där, någonting om det där. Alltså dåraktigt tal står det, och gyckel enligt vers 4. Dumt prat, gyckel eller tvetydiga skämt. Du vet, sådana där skämt som man använder för att dölja kniven liksom, när man vill att det ska sticka. Men man skojar ju bara. Men det fanns en underton av sarkasm i skämtet. Och sånt tal som är på gränsen till det opassande, det skulle inte ens det är otillbörligt, står det i vers 4. Istället för sånt, låt tacksägelse höras. Att leva i tacksamhet, det håller tanken på ett högre och mer positivt plan. Det är svårt att få tacksamma människor att låna sin tunga åt det som är opassande. Tacksamma människor är svåra att få med i kritiken liksom. I missunnsamhetens kör. De är tacksamma för vad de har och är i Kristus. Man får dem inte med sig i kampanjen för det man vill kritisera. Så det finns en väldig hemlighet i detta, att leva i tacksägelse. Ja, vandra som ljusets barn. Det kommer vandringen igen i vers 8. Förut vandrade ni i mörkret, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då också så som ljusets barn. Och genom att göra det, vers 10, så avslöjar ni faktiskt mörkrets gärningar. Din ärlighet uppenbarar andras oärlighet. Tänk på det. Ditt sätt att sköta ditt jobb uppenbarar andras slarv med samma jobb. Men om inte du är ett ljus, då syns inte kontrasten. Ditt rena tal uppenbarar andras missbruk med tungan. Nu har det väl hänt att folk ber om ursäkt också inför dig, därför att de svär och går på din närhet. De kommer plötsligt på att nej, det här passar ju inte den här människan. Och så, förlåt, de försöker rätta till sitt tal. De känner sig dömda av vår blotta närvaro. Ditt andekontrollerade temperament blir ett starkt vittnesbörd för den som endast häver ur sig sina aggressioner ohämmat. Och din generositet låter de giriga komma på skam. Det står ju om de här synderna här. Och han sammanfattar det hela kanske i vers 18. Vers 15 börjar i det sammanhanget. Se därför noga till hur ni vandrar. Och drick er inte druckna av vin. Därav kommer ett oskickligt leverne. Se vad står i översättning här. Berusa er inte med vin. Där börjar lastbarheten. Då följer jag nog den nyare, den gamla översättningen. Låt er istället uppfyllas av ande. Och vi talat om det här redan när vi talar om i Galaterbrevet. En kontinuerlig kontroll av den helige ande. Låt er hålla på att behärskas av anden. Då ska ni inte göra det här som bedrövar den helige ande. Hemligheten till att vandra värdiga vår kallelse är att låta oss behärskas av den helige ande. Ja. Nu kommer vi in på ett intressant område. Om det kristna hemmet. Först det kristna äktenskapet och så det kristna hemmet, familjen. Och sen vidare arbetslivet och de olika förpliktelser som vi har mot varandra i de här relationerna. Men tycker ni att detta är av stor vikt, i så fall tar jag upp det nästa gång. Tiden är väl den närmaste gången ikväll. Denna korta tid vi har. Vad säger ni? Är det viktigt, tycker du? Ja.
Kan du då avsluta med 50 kapitlet och hoppa över?
Hoppa över 50? Ja. Avsluta med 6 kapitlet nästa gång, menar du?
Nej.
Nu. Jo, visst kan jag det. Men hinner jag det på 5 minuter? Jag tror det är lite ryckigt att börja med det och sen... Har ni några frågor på det vi har gått igenom nu? Så kan vi ta det här 6 kapitlet nästa gång istället då. Och kanske lite om det 5 slutet.
Tycker du man ska bemöta någon som ursäktar sig att en sfär och så vidare när man är...
Ja.
Ja.
Ja. Det beror väldigt på personen i fråga. Man vill ju inte att de ska känna sig obekväma i ens gemenskap liksom. Ibland vet jag att människor har gjort det och sagt att ja, jag tycker att du kunde ändra ditt ordförråd lite grann. Berika ditt ordförråd lite grann. Men det är ju inte det viktigaste att man... Jag vet inte. Har ni något bra svar på det där? Personligen brukar jag inte göra någon affär av det. Har de känt sig dömda så har de gjort det tydligen redan då. Det är liksom deras problem. Ja. Ja, kan man fråga sig. Det är väldigt intressant. Jag frågar mina barn mig också. De ställer alltid bra frågor. Nej, men det här stammar väl ifrån dels det första budet eller andra budet. Du ska inte missbruka Herren i Guds namn. Att tala, använda Guds ord på ett, eller Guds namn på ett felaktigt sätt. Att svära vid Guds namn på ett felaktigt sätt, eller svära vid någon annan än Gud, som ju svordomar, alltså vi kallar dem svordomar, det är ju eder man egentligen uttalar, va? Ofta då i Satans namn. En arbetskamrat till min far brukar svära mycket och min pappa sa till honom: jag ser, du ropar på Satan du. Nej, det gör jag inte. Jo, men du sa ju kom och ta mig. Ja, nu vet det finns några här uttryck. Ja. Och gjorde jag det? Nej, vad hemskt. Men man tänker ju inte på vad man säger, men det är ju svordomar lika fullt egentligen. Av någon anledning så är folk väldigt medvetna om vad som är svordomar och inte är det. Vi har en kille som kom till tro för några år sedan här, och han kunde inte säga 5 ord utan att svära. Det har han själv berättat. Utan det var, varenda mening var svordomar. Och det där plötsligt försvann. Alltihop, hela rubbet. Hela hans ordförråd förändrades. Utan att han medvetet tänkte på det. Det är underligt också. Medan andra, jag vet till och med, i sina vittnesbörd har lagt till ner ibland. För att men det är ju liksom inte... Ja, det är, jag förstår det rätt. Det är inte deras avsikt att missbruka någonting. Men var det ligger felet? Det är väl att man svär vid någonting som då tänks vara högre än en själv, och det inte är Gud som man tar Guds namn, man tar i sin mun. Antingen missbrukar man Guds namn eller svär vid någon annan än Gud. Jag ska vara jag och ett nej ska vara nej, sa Jesus. Ja.
Kan det ha någon betydelse om man inte lägger in någon mening? Ja, det måste det ju ha. Tycker jag. Men sen då, när man då blir kristen, så måste man ju ändå tänka över sitt sätt att tala, va? Som vi läste här. Att de där uttrycken passar inte längre. Även om inte jag har haft någon mening i dem som icke-kristen, så lägger jag bort den formen av uttryckssätt, eftersom det inför min omgivning ändå ger en viss uppfattning om mig, va?
Är det inte väldigt ofta ett dåligt ord som ligger bakom att det ska fylla ut?
Ja, Magnus och Brasse, de argumenterar ju att det berikar det svenska ordförrådet. Ja. Vi ska använda svordomarna mer. Det är härliga kraftuttryck, tycker de. Med andra naturligtvis som tycker att det är ett kulturellt sätt att uttrycka sig. Ja, då kan vi använda dem istället. Om du menar, jag vet inte vad du menar. Men det finns ju väldigt många bra ord utan att de är svordomar som kan stryka under vad man säger. Det kan ju vara ett fattigdomsbevis.
Jag svor också väldigt, väldigt mycket förut. Så det bara stängde om det. Och jag gjorde det nästan alltid för att jag inte hade något annat att säga.
Jaha. Nu har du något annat att säga, menar du?
Ja, det blir ju utfyllt.
Ja. Jo, visst är det väl det. Visst är det väl det. Men jag menar, en politisk talare skulle ju försvåra för sig om man använde svordomar i sina offentliga tal. Det skulle det liksom inte godtas ändå. Trots att vi inte tycker det är något fel då, va? Så tycker vi ändå inte om det generellt.
Eller en lärare från katedern.